Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig och Sofin. Det här är en podd om aktieekonomi och sparande som vi gör i samarbete med Unga Aktiesparare. Vi vill påminna alla lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Idag Ludde, idag är ett spännande avsnitt.
Verkligen, otroligt spännande.
Vi har med oss inga mindre än Andreas Brock och Henrik Milton från Coeli Fonder. Varmt välkomna.
Välkomna.
Tack så mycket.
Tack så mycket, ska vi vara här.
Det är ju så att ni är här för att Unga Aktiesparare tillsammans med er håller i en aktiecase-tävling. Och det här tycker vi är jättekul. Den här tävlingen går ut på att man ska göra ett aktiecase, presentera för er, eller snarare skicka in det till er. Tävlingen drar igång den här veckan. Och då kan man gå in på Coelis hemsida och även Unga Aktiesparares hemsida. Där man kan hitta mer information och där man anmäler sig. Och ett krav är att man är medlem i Unga Aktiesparare. Eller hur är det?
Precis, så blir medlemmar om ni inte är det.
Precis. Vi ska dra kort att den här tävlingen håller på fram tills den 30 juni. Och då gäller det att göra ett så bra aktiecase som möjligt. Och sen väljer Coeli Fonder ut 3 vinnare. Och de här 3 stycken vinnarna då får ta del av, eller de får 10 000 kronor var. Mm. Och sen så blir de även bjudna på lunch tillsammans med Henrik Milton och Andreas Brock. De får varsin UA-hoodie. Och de får vara sin signerat exemplar av Andreas Brocks bok Vägen till vinnande aktier.
Mm. Ja, det är fantastiska priser.
Verkligen.
Så ni måste verkligen vara med nu.
Får jag lägga till någonting där?
Ja.
Man får välja vad man vill från menyn också.
Oh, underbart.
Fantastiskt underbart. Ju. Ja. Så att med det sagt, så det här är ju verkligen en väldigt rolig tävling. Och jag tror att man kan lära sig väldigt mycket också.
Det tror jag verkligen.
Just för att som vi pratade lite om, du och jag Ludde, att när man ställer upp en sån här tävling så får man faktiskt chansen att verkligen gå in ner på djupet vad ett aktiecase innebär.
Verkligen.
Och alla delar som är viktiga att ta med där. Så att kan varmt rekommendera att kika in det här för er som inte är medlemmar. Blir det här är ett jättebra tillfälle dels att lära sig men också att man har chansen att vinna.
Och även man kan vinna att lära sig ännu mer med tanke på middagen ni ska.
Precis. Så med det sagt så är det här avsnittet lite så att vi gör det liksom för den här tävlingens skull då. Men främst också för att vi vill veta mer om hur det är att jobba som fondförvaltare. Vilken resa ni har gjort och vad ni har för tips till aktieintresserade. Och framförallt liksom ge en bild av hur det är att jobba som fondförvaltare, som sagt. Mm.
Men ni kan väl börja berätta lite om er själva, kort.
Ja, jag heter Henrik Milton. Jag är född och uppväxt i Växjö. Jag gick tekniskt gymnasium, gjorde lumpen i flygvapnet. Gick flygvapnets officershögskola. Sen så, ja, jag jobbade 5 år i flygvapnet. Jag läste också en ingenjörsutbildning på KTH mot flygplanunderhåll. Jag har jobbat på ABB på den tiden där Percy Barnevik var chef. Det var ett stort företag, 200 000 anställda. Jag var en liten del i det, men det var kul, väldigt lärorikt. Andreas, vi delar ju ABB som arbetsgivare då, för han kom in där senare. Läste ekonomi, så det var mitt tredje karriärsval. Kom in i finansbranschen 2001. Jag har haft lite olika positioner. Jag har varit fondutvärderare, jag har varit CIO, jag har varit vd för fondbolag, jag har varit globalfondsförvaltare tidigare. Detta är min andra globalfond som jag förvaltar då, och som har 5 stjärnor på Morningstar. Jag har jobbat på SEB i 6 år. Fantastiskt roligt jobb det också. Och sen då fick jag drömjobbet då 2016 i oktober. Och då började jag som förvaltare på Coeli Global Select med Andreas.
Ja, härligt.
Intressant.
Andreas heter jag, från en liten by i Skåne som heter Hörby. Alltid väldigt, liksom varit aktieintresserad, tyckte det var väldigt roligt. Så efter militärtjänstgöring så reste jag runt jorden, kommer till Wall Street och känner shit, alltså, man kan ju göra en karriär av det här. Sen läste jag ekonomi. Jag och Henrik träffades idag för nästan 23 år sedan på första dagen. Och läste också mandarin, sociologi och konsthistoria. Så jag läste väldigt mycket på kort tid. Min karriär tog mig till också ABB. Jag bodde i Kina i par år, Beijing. Jag pluggade till Singapore och Hongkong också. Och sen så hamnade jag i London där, inom finansvärlden då. Och efter 10 år utomlands så flyttade vi hem. Och efter några år så fick vi det här erbjudandet att starta Coeli Global Select, som är då Coelis globalfond. Och vi driver det här företaget tillsammans och fonden tillsammans har väldigt, väldigt skoj. Och vad vi gör helt enkelt är att vi investerar i världens finaste bolag, en samling av runt 30 av de bästa företagen på jorden. Och sätter ihop det i en fond. Det är en kollektiv sparform. Som vi då är ansvariga för att se till att den presterar över tid. Så det är drömjobbet.
Ja, intressant. Och det verkar verkligen roligt att jobba som fondförvaltare.
Det är jättekul kan jag säga.
Men när du snackar om de här världens finaste bolag, vad är det som utmärker att det just är världens finaste bolag?
Världens finaste bolag är ju ett lönsamt företag som växer. I regel har de låg skuldsättning. Men framförallt, de är ledande i sin industri. Vi kan ta till exempel, vi äger Nvidia. De är ju ledande då chipdesigner, för de tillverkar inga egna chip själva. Men de har ju ett fantastiskt grafikkort som kan användas både för gaming och i datacenter. Så att de har ju superprodukter. Och det man, när man, nu går vi in lite på det här med olika industrier, men det man kan se när man har jobbat här ett tag, det är att globalt sett i stora industrier, till exempel halvledare, så finns det några företag som är stora, de är större än alla andra, de är mer lönsamma, de är bättre än alla andra. Så att det finns champions i alla industrier, och det är de vi försöker hitta i vår fond.
Mm. Intressant.
Mm. Verkligen. Om man då ska backa lite då och se till när ni började inom finansbranschen. Vad har ni för tips? Alltså hur gjorde ni för att ta in i finansbranschen? Kan du berätta lite mer om det?
Ja, men låt oss börja. Det är ju en speciell bransch, och den är ju otroligt bred. Det finns ju olika roller inom finansbranschen. Om jag liksom förenklar det här, man kallar på engelska mellan buy side och sell side, köp och säljsidan. Och det är ju två väldigt skilda roller och skilda personlighetstyper som passar i de här rollerna. Om jag bara... Säljsidan är ju liksom bankerna, och det är de som säljer råd, säljer produkter och tjänster, och de kontaktar ju oss, köpsidan, vi som förvaltar pengarna. Och men säljsidan är ju sälj, det är ju en viss typ av personlighet som passar till det, ganska extroverta människor, duktiga på att liksom sälja casen och bygga ihop det. Medan köpsidan är ju kanske lite mer introverta människor som drivs av att fundera, tänka, intellektualisera liksom sina idéer, och sen så, och är ju ansvarig för andra människors pengar då. De här rollerna kan ju rymmas i en organisation, till exempel en bank har ju både en köpsida roll och säljsida roll. Men det är en speciell industri, och sen så finns det ju då liksom fondförvaltning, och det är ju en exceptionellt liten industri. Vi pratar ju om kanske vad kan det finnas i Stockholm och Sverige kanske, nu skjuter jag, men 50-60 fondförvaltare och sen analytiker. Så att det är kanske bara 100-120 personer som jobbar inom köpsid och fondförvaltning i Sverige. Så det är en exceptionellt liten industri och väldigt många människor vill ha de här jobben. Så det är ju en extremt konkurrensutsatt industri. Om man vill bli IT-ingenjör, det är väl Sveriges vanligaste jobb idag, så finns det ju tiotusentals jobb. Det är ju väldigt mycket enklare. Så att det här är ju en industri som passar dem som, jag brukar säga det är vi har inget annat val än att vara här. Liksom. Ens passion, ens intresse är så pass starkt att man är beredd att ge sig in i den här industrin på hopp och förlust. För att det är också en industri som om det inte går bra för dig, om jag exemplifierar, om det inte går bra för den här industrin så får du sparken. Och vad gör du sen? Liksom? Vad gör du med en fondförvaltare som inte har levererat? Liksom? Det är inte så där så att jobbarbjudarna är liksom jättemånga. Medan andra industrier, om du inte är så bra på att programmera så finns det väl något jobb du kan väl få liksom, på något sätt och vara delaktig i ett team. Så att det här är ju en väldigt konkurrensutsatt industri. Men för oss är det, för mig Henrik, är ju detta vårt liv, det är vår passion. Det finns inget annat vi liksom heller skulle vilja göra. Så att vi har ju drömjobbet, tycker vi.
Men släpper ni jobbet någon dag? Liksom? Eller sitter ni och tänker på natten? Liksom?
Man måste släppa jobbet då och då. Framförallt på helgerna försöker jag göra det. Men bara för att återknyta det Andreas pratade här, hitta en liten rolig parallell där. Och det, om man tänker sig att man gillar fotboll, då måste man vara så intresserad som en allsvensk fotbollsspelare. Så mycket måste man gilla. Liksom. Man tänker sig, så mycket gillar de fotboll. Och det här är ju parallellen till oss. Att vi spelar ju allsvenskan när det gäller fondförvaltning. Och så mycket intresserad måste man vara av aktier. Så man måste liksom tänka på det här ganska mycket. Man måste vara väldigt intresserad och så vidare. Så att, är det något så här som sticker ut? Jag tror att de som jobbar det här, de gillar det här jobbet väldigt mycket. Precis lika mycket som man är center i Malmö FF eller kan vara. Så att.
Men just det du nämnde här Andreas, att det finns en liksom, kanske en nedsida med det här jobbet då, att gör du fel så riskerar det att få konsekvenser, givetvis. Vad är de främsta fördelarna med det?
Före är ju det här som jag var i morse, träffade ett företag som ska börsintroduceras, och så berättar de om deras planer för företaget och hur de vill bygga upp det och allt spännande. Och det är ju den här intellektuella liksom stimulansen. Varje dag lär vi oss alltid någonting nytt. Det finns ju alltid någonting nytt att lära sig om Nvidia, Microsoft, Apple, Estée Lauder. Och man gräver och gräver, den intellektuella nyfikenheten liksom är ju det som driver oss. Och man hela tiden lär ju aldrig full där. Och vad man försöker bygga upp då är att du försöker bygga upp en kunskapsbas om en industri eller ett företag som är överlägsen vad snittet i börsen är. Så min motståndare på andra sidan, den som säljer eller köper, jag försöker kunna industrin och förstå bolaget bättre än vad den personen gör. Så att när den får panik antingen eller blir för exalterad, så kan jag stå på andra sidan och ta emot eller sälja aktier. Så det är ju det den här intellektuella nyfikenheten som är ju det underbara. Så att en månad så är vi i Sao Paulo och träffar Brasiliens betalningsföretag, och nästa dag, några månader senare, så sitter vi i Hongkong och diskuterar med kinesiska techföretag. Det är ju vad jag skulle kunna betala för att ha det.
Men sen är det ju så att jag har varit på Coeli nu i 4,5 år, och jag känner att jag har knappt börjat. För det är så otroligt mycket kvar för mig att lära mig, så mycket jag vill göra. Så att tiden går väldigt snabbt, och det är ju positivt för man har kul, men det finns otroligt mycket att göra. Och vi känner ju precis där att man lär sig nya saker varje dag. Det är väldigt, väldigt stimulerande. Och man märker lite grejer. Liksom. Jag gick upp 4:30 idag, flög till Stockholm. Och sen så är jag lite halvtrött och sådär. Men träffar jag ett företag, då kommer energin direkt. Man känner att, vad kul det här är. Då kommer man ihåg varför man sitter här, varför man gick upp 4:30. Ja. Så är det.
Jag kan verkligen tänka mig. Men hur ser liksom en arbetsdag ut för er från början till slut?
Jag skulle säga att man går upp, man drar igång datorn, man kollar i börsen, man kollar hur gick det gå mot index till exempel. Sen har vi ju i regel i våra dagar, de är fullbokade möten. Det kan vara att man till exempel ska gå igenom en kvartalsrapport, läsa in sig på årsredovisningen, man har ett bolagsmöte på eftermiddagen, preparera frågor, kör mötet och sen skriver man rapport efter det då.
Och sen är det mycket resor också då. Så en arbetsdag är ju, vi är ju ute och gör väldigt mycket företagsmöten, så att vi spenderar ju väldigt mycket tid på flygplan, flygplatser, eller vi sitter i New York och träffar Mastercard, eller vi är i Boston och träffar Thermo Fisher på deras huvudkontor. Och då är det ju kanske en 4-5 timmars prepp innan det mötet liksom. Vi har ägt företaget, men liksom exakt vad är det vi ska kunna, vad är det, vilka frågor, om han svarar så, hur ställer vi motfrågan och så vidare. Så att det är ju väldigt mycket den typen av informationsinsamling. Sen så funderar man ju väldigt mycket. Och det kan hända väldigt mycket under natten. Man sover och man har träffat ett företag. Och sen så när man vaknar nästa morgon så... Ja, men nu förstår jag det. Liksom. Eller aj, det där vill vi absolut inte ha. Så att man tänker väldigt mycket på det här.
Men vad är det ni tittar efter när ni går på företagsbesök? Sånt? Är det något ni letar efter? Eller är det bara allmänt om... frågor eller?
Ja, men det är många olika delar. Så att för det första, vi försöker bygga upp spetskompetens inom vissa industrier. Jag är fokuserad på bygg och verkstad, fastigheter och några andra industrier. Henrik har tech och finans. Så att när vi träffar ett företag så har vi kanske ofta träffat två eller tre av deras konkurrenter och så vidare. Och det finns ju alltid en eller två liksom huvudfrågor i caset. Hur mycket kan ni växa eller vad ska ni göra med det här förvärvet? Och det är ju där man vill fokusera då. Och sen så handlar det väldigt mycket för känsla på människor. Man vill ju ofta träffa företagsledning 2-3 gånger. Som det företag som vi träffar nu på morgonen, det här är ju vårt tredje möte med dem. Och det är ju först då man börjar se nyanser och skillnader, hur var de förra gången och så vidare. Så att man, och sen kan det också vara ganska bra ibland i vissa möten att gå in utan en stor agenda. Så att du kan ju börja ett möte med fråga, how's business? Och sen så får man ju se vad de svarar och framförallt får man se vad de inte svarar. Det kan ju vara en väldigt känslig sak som är där ute och de vill inte prata om det. Och då vet jag att oj, det här måste vi verkligen fokusera på. Så att det beror på caset vad det är man fokuserar på. Men man vill ju förstå affärsmodellen. Hur drivna är ledningen? Hur ser balansräkningen ut? Vad ska de göra med sitt kassaflöde? Hur är konkurrenssituationen? Förbättras den? Försämras den? Och så vidare.
När ni kollar då på nya företag att eventuellt ta in då i portfölj och investera i, hur ska ni säga, hur viktig är det att det är en bra ledning kontra produkten?
Jag skulle säga att det är A och O, för att i viss mån är det så att när vi investerar i ett företag då lägger vi ju över delar av ansvaret till vd:n som ska sköta företaget och förvalta våra pengar. Vi har ju egentligen ansvar för att aktien utvecklas så som vi vill att den ska. Men sen så har ju vd:n då det andra ansvaret. Så att ledningen är väldigt, väldigt viktig.
Ja, men det är binärt. Vi måste kunna lita på ledningen fullständigt, annars så går vi inte in. Liksom. Mm.
Och hur har det påverkat? Jag tänker liksom under 2020 när ni inte har fått resa så mycket. Hur har det påverkat era möten och liksom... Ja.
Man kan säga att vi har överlevt då med hjälp av Teams och Zoom och de där typerna av mötena. Och det har gått bra. Vi har kunnat göra rätt mycket möten ändå. Vi gör ju normalt sett 100-120 möten per år. Så att, men nu till hösten, alla är vaccinerade. Nu bokar vi flygbiljetterna igen och så kör vi.
Om jag säger så, vi hade ju inte startat en global fond om vi hade varit tvungna att sitta framför datorn med Teams liksom med hela världen. Utan vi har överlevt, det gick fantastiskt bra för fonden förra året trots det. Liksom. Men nu vill vi ju ut och träffa människor fysiskt. Vi vill se deras huvudkontor, få känsla för, är det rent i fabrikerna, är det smutsigt i fabrikerna? Hur verkar investeringsnivån vara? Det är ju den informationen som vi vill, som är en del av vårt investment case.
Mm. Precis. Och sen kan det vara ganska svårt att få en bra bild av personen bakom kameran om man inte träffar den i verkligheten. Liksom.
Jag skulle säga att det är omöjligt faktiskt.
Mm. Ja, det är omöjligt.
Ja. Så, ja.
Men det är en fantastisk möjlighet att som för vanlig investerare så är det så svårt att få en känsla av sådana delar. Men att kunna faktiskt komma till ett företag och se och få den här... Då kan jag tänka mig att en känsla som leder till en magkänsla blir då ganska viktig.
Och jag går tillbaka lite grann till din fråga där. Liksom, vi fokuserar lite grann den här podden på lite de yngre som kanske ska in i finansvärlden. Och när man utvärderar en person så är det samma sak som när man utvärderar ett företag. Om vi ska utvärdera dig som person, du ska bli anställd av mig. Jag kollar på direkt, är skorna putsade? Ja, men det gör man. Liksom, jag har personen rakat sig? Sitter slipsen korrekt? Hur ser kostymen ut? Vad har hon läst för på skolor? Hur var betygen? Jag försöker ju, jag vet ju inte vem Björn eller Ulle eller vem det är eller Jennifer är. Utan jag försöker ju med de här attributen utvärdera i detta en människa som jag vill anställa, som jag kan lita på, som verkar driven. Och man tittar ju på olika delar. Likadant är med ett företag. Jag brukar göra en rolig casing ibland för åhörare, där vi bara tar två resultaträkningar på två industriföretag, jättestora svenska industriföretag. Och så står inte namnet på, du vet inte vad det är, du ser bara resultaträkningen. Men på 2 minuter så kan du direkt avgöra om det här företaget har hög kvalitet eller låg kvalitet. Du ser det på direkten bara genom att titta på resultaträkningen, hur den är strukturerad och hur siffrorna ser ut. Så att det kan man göra som individuell sparare. Buffett brukar ju säga det, att han har ju aldrig besökt huvudkontoren för sina företag. Liksom. Han brukar ju skämta, nu vet jag inte hur mycket som är sant eller inte. Men han läser. Så att du kan ju utvärdera bara genom att titta på resultat på landsräkningen. Vi gör ju det, men vi för vår del, för vår personliga, liksom, hur vi föredrar om vi också får träffa ledningen och besöka huvudkontoren. För då blir ju bilden av den här personen, företaget, precis som att om jag hade kunnat träffa den personens föräldrar som intervjuar. Om jag hade kunnat följa den personen runt 3 dagar och se hur den uppför sig, liksom, då blir ju bilden starkare. Och så fungerar det också på ett företag. Så vi känner ju som detektiver. Ju liksom. Vi gräver, vi nosar, vi gräver. Ja, men vad sa han där? Hur tänkte han där? Och på företaget så försöker man sätta ihop den här mosaiken. Om man läser liksom finansutbildningar, liksom, så ofta handlar man i något som kallas mosaic theory. Det vi jobbar med då, att vi försöker sätta ihop en mosaik, små delar liksom, som vi får se av företaget. Och det bästa sättet att utvärdera ett företag, det är ofta att bli kund. Jag brukar ju prata det liksom, att då, ska man utvärdera Microsoft så blir kund, du säger, gå in och bli kund på Azure liksom. Eller ska du köpa Nvidia, utvärdera Nvidia, gå, som du har gjort när du gått och köpt deras grafikkort. Det är det bästa sättet.
Exakt. Fortnox till exempel, det är ett bolag vi äger, och där är ju kund i det systemet och ser hur det funkar och sådär. Så det är ett fantastiskt sätt. Och det är ju det att vi pratade om Champions tidigare, så här, produkten är jätteviktig. Vad är det de säljer? Är produkten populär? Kan det växa? Kan man ta betalt? Kan man höja priserna och så vidare? Så att produkten är, ja, att addera till det här då.
Och det är ju liksom själva skapandet av företaget. Av alla företagets processer och så vidare utmynnar ju i en produkt. Och kan du då titta på den, så kan du ju utvärdera hur företaget, liksom, hur det fungerar. Ska du utvärdera Atlas Copco, ja, då kan man ju titta på något som heter teknisk data då. Och då ser du att deras produkter har ju bäst performance jämfört med deras. Och du vet ju att internt måste ju processerna och R&D-utveckling måste ju fungera bra. Så att det är den här musiken, och att man sätter ihop en bild. Och det är väldigt, väldigt roligt. Och sen gör man ju fel också. Ibland så är ju en mosaik felaktig. Och då utvärderar man, går vi tillbaka. Vi sätter oss ner ett par dagar. Ibland är vi på något hotell och bara sätter oss ner och bara, vad har vi gjort bra, vad har vi gjort dåligt? Hur kan vi förbättra våra processer? Och minimera misstagen och göra det ännu bättre framåt.
Mm. Mm. Ni har en speciell investeringsprocess. Kan inte berätta lite om den?
Ja, men det kan vi göra. Den består av 5 steg. Det är ESG, det är kvalitet, det är tillväxt, det är värdering och sen risk då på slutet. Och vi är en ESG-fond, och det här är digitalt. Antingen så är man då i linje med våra krav när det gäller ESG, eller så är man inte det. Och är man inte det, så kan vi inte ens titta på det här företaget. Och sen när man bryter ner då E, S och G. E är ju environmental, miljö. Vi vill ju köpa ett företag som är miljövänligt, som gör någonting gott för miljön, som kan bidra positivt till exempel till miljöförstörningar och så vidare. Alltså det omvända då, att det inte förstör miljön. Jämlikhet. Vi ser gärna då att man har en, att det inkluderar när det, i synnerhet när det gäller kvinnor då. Och man då tittar på tendensen, så är det så här att i många styrelser där är det ganska enkelt populera med kvinnor. Men i teknikbolag så är det väldigt få kvinnor i ledningen. Och jag ställer några frågor till exempel till Adobe. Varför har ni så få kvinnor i ledningen? Ja, men det är för att det inte är så många kvinnor till exempel som är intresserade av teknik och så vidare. Det är inte många mjukvaruingenjörer som går vidare och gör karriär och blir vd för Adobe eller vad det är. Sånt frågar vi om. Sen har vi då G som är governance. Och det är ju till exempel internrevision, tycker jag är jätteviktigt. Vi har ett svenskt innehav och de har ju fått frågan flera gånger så här, varför har ni inte en intern revision? Det tycker vi är viktigt, för att det måste finnas någon som ifrågasätter vad vd och CFO gör internt och som också har en möjlighet att rapportera till styrelsen. Kvalitet, då kan vi ta ett bolag som vi äger, det är Mastercard. Det finns två bolag i världen som gör samma sak, det är Mastercard och Visa. Det är en väldigt fin industristruktur. Det har tagit flera decennier att bygga upp. Det handlar om nätverk och regler egentligen. Nu har det kommit utmanare i form av Klarna. Vi har det här Trustly då, som är konto till konto och så vidare. Så här. Men att bryta sig in och börja konkurrera mot Mastercard, det är väldigt svårt. För att alla deras säljkontor, det är ju alla banker i världen som emitterar Visa eller Mastercard-kort. Så det är väldigt stark industristruktur. Plus att de tjänar mycket pengar, investerar jättemycket i R&D. Och om vi tar Apple till exempel, som har helt otroligt stora siffror i R&D. Och där har Andreas skrivit ett blogginlägg på vår hemsida då. Sedan då när det gäller tillväxt så är vi helt maniska när det gäller tillväxt, för det måste växa, annars så köper vi inte det här. Och det finns lite olika trick då. Det finaste som finns, det är ju organisk tillväxt. Det är ju Apple, Microsoft, de växer knappt någonting via förvärv, utan det är bara organiskt. Och det är för att Apple lanserar en iPhone 12, växer fantastiskt, säljer fantastiskt. Och sen har vi till exempel Sika då, som har ett uttalat mål att en fjärdedel av deras omsättningstillväxt, det ska vara förvärv. 6% organiskt, 2% via förvärv. Och sen har vi våra DSF-modeller såklart. Det kan vara också en relativ värdering och så vidare om företaget är lite dyrare. Och där så sticker vi ut lite grann, för att vi har då vi lägger till premie. Om man gör ESG bra, då kan man få lite högre värde. Om man gör ESG lite sämre, så är det rabatt på det. Och sen risken då, det är klart att vi förvaltar ju en portfölj. Det här ska passa in i portföljen. Då tittar vi också till exempel på likviditet. Vi jobbar med någonting som heter forensic accounting. Vi tittar på redovisningsbedrägeri och så vidare. Så att det är liksom processen i stort, skulle jag säga.
Och om jag då tar den här investeringsprocessen då. Det här är ju någonting som vi har utvecklat. Vi har lärt oss och förfinat och så vidare. Och vad vi då vill göra i den här tävlingen då tillsammans med unga aktiespararna, det är ju att föra ut det här till er. Och för att när jag läste min MBA på London Business School, så fanns det väldigt många stockpicking competitions. Då kom de stora, de allra största namnen är ju, faktiskt i världen, kom dit och var våra domare och liksom utvärderade oss och man presenterade och så vidare. Jag tycker det verkar saknas lite grann i Sverige, på de svenska universiteten och rent allmänt liksom, att hur ska man tänka när det gäller en aktie? Hur ska man tänka när det gäller en industristruktur? Då? Så på vår hemsida då, så har vi lagt upp den här mallen då, alltså qad.se/global. Kommer du, och ni kan ju själv visa exakta länken i er podd. Så lägger vi upp den här mallen då, och där vi då vill ju väldigt gärna då att de som skickar in en stockar det följer den här mallen. Och liksom, och där försöker vi då hjälpa en då. Vad är det man ska titta på? Hur mycket växer företaget? Hur ser ledningen ut? Och så vidare då. Och sen så vill vi då poängtera att det finns inget rätt eller fel. Bara för att vi gillar lönsamma företag som växer, så kanske den som fyller i den kanske har en helt annan idé. Han kanske gillar olönsamma företag som håller på att gå i konkurs. Jag har ingen aning. Nej, men liksom, utan det, och det är ingen aktietävling i det viset att vi kommer att mäta hur gick aktien sen. Utan vad vi vill säga är en gedigen analys. Och vi vill att folk lär sig hur man tänker som man investerar i den här investeringsprocessen som vi har. Då, vi tar ju då kanske 60% av det och lägger det här i mallen då. Och så vill vi att ni liksom tänker och ger oss en gedigen analys. Och så kommer jag och Henrik sitta under sommaren i solstolarna och småsnacka och läsa alla de här rapporterna. Och så hoppas vi hitta 3 stycken som får 10 000 kronor vars. Och sen så tar vi en lunch och får lära känna de här människorna också. Mm.
Ett tips då som kanske jag har till er lyssnare som är intresserade, det är ju faktiskt efter att jag läst din bok, Andreas, ja. Vägen till vinnande aktier, är ju kanske då, och det får jag se om du håller med mig då, men kanske att det här, man bör tänka logiskt, att det ska inte vara så svårt att hitta en bra aktie och ett bra bolag, att det inte är svårare än plus minus liksom.
Nej.
Utan att man just får chansen att öppna sina sinnen mera.
Precis, så att man funderar på, kan det här företaget bli stort? Liksom, ja eller nej? Liksom. Och Warren Buffett, när han köpte Coca-Cola, så sa han att okay, det här är en läskedryck, den smakar bra. och de ska gå globalt. Jag tror andra människor kommer att gilla det här. Hans analys verkar faktiskt inte ha varit mycket djupare än så. Och när det gäller Microsoft så delvis baseras vår analys på att vi fick ett erbjudande hem, köp Office 365. Shit, de ska bli subscription as a service. Där kommer det återkommande intäkter, de kommer kunna höja priset och sen så lärde vi oss om deras molntjänster då. Och så vidare då. Och Henrik, du gjorde ju ett fantastiskt arbete med Apple. Vi köpte den på 15 gånger vinsten och så sa Henrik, jag tror det här ska till 30. Och sen så var det en hel A4-sida med argument och varför den skulle till P30. Så att det handlar ju väldigt mycket om att fundera på i boken då. Liksom, hur stort kan det här företaget vara, tillväxt, och vad är det för kvalitet på då? Och kan man då förbättra antingen tillväxt eller kvalitet så får man det här. Och jag kallar material positive change, att det här kan bli väldigt stort.
Mm. Jätteintressant. Men om man ser då till var ni befinner nu i er karriär och har samlat på er väldigt mycket erfarenheter som du sa Henrik, att man lär sig hela tiden. För att bli en skicklig fondförvaltare, kommer det också med tiden? Eller vad säger ni kring det?
Det skulle jag säga att Andreas och jag, vi är mycket bättre att investera idag än vad vi var för 5 eller 6 år sedan. Jag har jobbat effektivt med globalfondsförvaltning, med aktieförvaltning i snart 9 år. Och jag är betydligt bättre att investera idag. Mycket coolare, mycket lugnare. Jag har lärt mig att vara smart men inte översmart. För det är att någon ska ju upptäcka det som jag har upptäckt också. Va? Så därför måste man ju tänka lite på när man gör ett case. Vem vill ha den här aktien också? Vem ska jag sälja aktien till och så vidare? Så att jag skulle säga att det är det som är så kul med det här jobbet också, att trots att man då är över 50, att man faktiskt kan då gå till jobbet och känna att jag ska lära mig nya grejer idag. Det är ju helt otroligt alltså.
Och där är det ett tips till de som lyssnar. Börja tidigt. Köp någon aktie, börja följa de kvartalsrapporterna, liksom, börja försöka lära er. Det spelar ingen roll vilken industri det är, det fastighet. Om man lär sig svenska fastighetsbolag, det är ju fantastiskt spännande bransch. Eller gamingföretag om ni tycker det är roligt. Eller om det är verkstad, eller om det är fintech eller vad det är. Det spelar ingen roll. Men börja lära er, börja samla på erfarenheter. Och så att ni får vara med ett par börscyklar. Många av dem som, menar, vi har ju varit i 10 år av låga räntor liksom. Ibland kan räntan gå till 4, vad händer då liksom? Menar, jag och Henrik, vi har varit med i, personligen upplevt 93-94, vi upplevde 2001, vi upplevde 2008 liksom. Och sen så coronakrisen hände så kände vi, ja liksom, det här är ju, det är ingenting jämfört med 2008 liksom. Så att man behöver den här erfarenheten, och så att börja så tidigt som möjligt och in med några aktieportföljen. Och kom inte till en anställningsintervju med mig och säga att jag har inte haft råd att köpa några aktier för att jag skulle ha dem till någon bostadsköp. Liksom. Bullshit. 200 kronor i Atlas Copco så är du i alla fall med i 400. Är du med i leken? Nej, men liksom, det är inte det handlar om, utan det gäller att bygga upp er kunskapsbas.
Mm. Och sen, jag skulle lära dig här att tänk som en investerare när du börjar. För att jag har ju träffat rätt mycket studenter och de älskar ju small cap, de älskar de här små bolagen som ska gå 200% i ett år. Utan tänk istället, vad är det faktiskt som jag kan köpa som ska gå 15-20% per år med en hög sannolikhet? Det där är, tror jag, är ett mycket bättre sätt att investera över tiden. För att det är klart att man kan jobba med den här special sits som kanske går 50-125% eller vad det nu kan vara. Men tänk lite som investerare, och det skulle egentligen i den här aktietävlingen då, alltså titta gärna lite på lite större företag också, för det tycker jag blir lite mer spännande och intressant för oss att läsa. För att om det är ett företag på 500 miljoner i market cap, det blir svårt att för oss att investera i det. Vi behöver ha lite större market cap.
Och det är inte svårare, vi dubblar pengarna på Apple. Det var nästan enklare att tjäna pengarna på Apple än en svensk småbolag liksom. Storleken har liksom, det kan nästan bli så att när det bolag är så stort och du har liksom 70-80 analytiker, att folk vågar inte tänka nytt för att det är karriärsrisk. Så att jag tycker det är nästan, när det är så stora bolag så kan värderingen bli helt kuckofel. Precis som det kan bli kuckofel när det gäller småbolag. Liksom. Så vi gillar småbolag, vi gillar stora bolag. Mm. Framförallt gillar vi aktier som går upp.
Mm. Ja, de älskar vi.
De ska liksom trenda uppåt aktierna när ni köper.
Ja.
Men hur länge håller ni aktierna? Håller ni dem för evigt liksom, eller har ni någon så här period ni ska ha?
Om du har ett bolag som du är vd för och du säger så här att jag ska växa 15-20% varje år de närmaste 10 år, då säljer vi aldrig. Då håller vi kvar. För det räcker gott och väl.
Mm. Ja, men vissa aktier har vi ägt i 6 år nu. Fonden har funnits i 6,5. Så jag menar 6 år, 5 år, några 4 år. Det finns ju liksom ingen, finns ingen tidsbegränsning. Liksom. Så länge företaget går bra och vi känner att allt är som det ska, då vill vi sitta kvar. Sen kan du ju jobba med din positionsstorlek. Ibland har du ju 4% i Apple, ibland har vi kanske 2. Liksom. Vi förstår ju också att när liksom värderingen är extremt hög, då kanske man ska ta hem lite pengar och så vidare. Men, så man kan jobba med positionsstorleken. Mm. Sen finns det vissa aktier som vi har ägt i 2 månader. Det gjorde vi med JM förra året. Vi köpte på 165, sålde på 250 8 veckor senare. Jag visste inte att den skulle gå 50% på 8 veckor, men den nådde vår målkurs snabbare än vad vi trodde. Mm. Och då var vi nöjda där. Liksom. Så att det kan variera.
Mm. Ja, jag sålde också JM här för inte så länge sedan faktiskt. Ah. Och jag tror jag hade ägt den lite längre än så. Jag tror jag gick plus 60% någonting.
Ja, det är härligt.
Gratulerar.
Tack. Det är ett bra beslut där. Ja. Men med det som du var inne på här nu, när ni ser till, när vi pratar om höga värderingar just. Jag tror att det är ganska många unga aktiesparare som har gett in sig på börsen nu under 2020. Kanske upplevt att det har varit väldigt lätt att tjäna pengar. Och det har varit mycket liksom fokus på just mindre techbolag som kanske har varit mycket liksom spekulativt. Vad ser ni på det och vad har ni för tips till dem?
Men för det första då, alltså, sitter du med en vinst på flera 100%, ta då diversifiera din portfölj. Se till att du har i alla fall 10-15 olika aktier. Jag tror att det är väldigt många investerare. Jag har ju liksom kompisar som äger Tesla och de har en stor andel av sina pengar i Tesla. Men, och då tycker jag att då kan man väl kanske sälja av lite grann och köpa lite fler företag. Så det är väl regeln nummer ett, att man ska diversifiera. Och sen så att man också tittar på att man köper olika sektorer. Det tycker jag är jätteviktigt. Och sen för gudskelov, titta också utomlands. Du kan lätt köpa aktier i USA och Kanada och så vidare. Gör det. Titta på sektorer istället. Va? Om du vill äga världens bästa telefontillverkare, den finns inte i Sverige. Det är någon annanstans den finns då. Mm.
Men vad tror ni om börsen nu då? Känns det som att det är högt värderat eller tror ni att det...
Är det okej om vi duckar den frågan? Och för anledningen är liksom att det är väldigt roligt att prata om börsen. Det är väldigt roligt att prata om räntan hit och räntan dit. Det adderar väldigt lite värde, utan det vi så som vi investerar, vi är väldigt fokuserade på liksom var går företagen och så vidare. För grejen är, om jag säger så att räntan har gått från nu då 0,8 till 1,6, har du stängt av din Microsoft Office prenumeration för att räntan gick upp? Har du liksom, ska du stänga av din Apple iCloud och inte mer ha mer bilder på Apple för att räntan... Det är knappt någon som vet om att räntan... Alltså i den riktiga världen så är det knappt någon som vet om att räntan ens har gått upp. Mm. Så jag brukar säga det liksom att ABB byter vd. Av de 150 000 som är på företaget så kanske bara 100, de flesta 120 000 har inte ens en aning vem som är vd överhuvudtaget för företaget. Det är så seriöst. Så det är ingen som bryr sig. Och kunderna bryr sig inte. Liksom. Så att det händer massa brus i aktiemarknaden som egentligen ingen bryr sig om. Och, så att långsiktigt så tror vi att börsen är ett fantastiskt ställe att göra det, för att vinsterna växer ofta över tid. Och sen är det viktigt att förstå att det är bara vissa delar av näringslivet som är börsnoterat. De delar som inte går så bra, de är ofta inte börsnoterade, utan det som är på börsen är ju ofta det som går bra liksom. Så att över tid går börsen ofta upp, och det är ju den, men man måste ju vara beredd att hantera den volatiliteten. Mm. Varför du kan tjäna så mycket pengar på börsen är ju för att det finns en volatilitet där som många människor inte klarar av. Och därför är ju då värderingarna lite lägre än vad de kanske var i en privat transaktion. Så att på börsen kan du ju hitta företag som är ganska billiga, 10-15 gånger vinsten. Men du måste ju då kunna hantera den här volatiliteten. Mm. Så att börsen just här och just nu, den är vad den är, men över tid går den upp.
Yes. Men eftersom att det börjar bli lite mer volatilt nu, har ni några tips till hur man ska hantera det som person om man är ny på börsen?
Ja, men då kan man ju köpa in, om man har 100% cash idag och ska gå in i aktiemarknaden, då köper man in portioner. Då delar man upp det här i 4 portioner. Man väntar några månader mellan varje investeringstillfälle. Och sen har man diversifierad portfölj, som jag sa tidigare. Det tycker jag är ett bra sätt. Och sen är det så här liksom att finansieringsräntan, då, den amerikanska 10-årsräntan, den har ju betydelse. Men som sagt var att det är väldigt svårt att veta om den ska stå i 1,50 eller 2 eller vad det är för någonting. Utan köp av bolag, så skär de genom makron som en varm kniv i smör. Det skulle jag säga. Det är det
så
bästa.
Fokus på företagsanalys.
Jajamensan.
Ja. Och volatilitet, jag säger att det har varit otroligt lugnt i år. Det har inte hänt någonting, nästan. Jag överdriver, men liksom, vill ni ha någonting när det verkligen händer någonting, så går vi tillbaka till 2008. Då höll det västerländska banksystemet att kollapsa. Stora banker till höger och till vänster gick i konkurs. Arbetslösheten gick till 20% i vissa länder. Där snackar vi bolla. Nu har liksom börsen fallit. Vi lever väldigt mycket i den reella ekonomin, och sen för oss är börsen en handelsplats där vi kan liksom exekvera vår syn. Mm. Mm. Så att det är jättelugnt just nu. Jag.
Så långsiktighet är A och O. Och sen tyckte jag också att det var intressant, som vi pratade om innan, det här med att hitta bolag som där en liksom uppgång i aktien ska vara befogad, ja, ska triggas av någonting. Och kan man inte hitta det, då kan det vara ett tecken på att den kanske är övervärderad då. Mm. Till exempel. Sen finns det ju såklart många sätt man kan räkna på också. Men att börsen ändå som ett bollplank där, som absolut avgör när man kan gå in eller när man bör gå in och inte. Lite så. Om man ska ha en sista fråga då för våra lyssnare som tycker att det här verkar vara intressant. Vad ska man läsa för kurser på universitetet, utbildningar, och vad har ni för tips då för att, om man nu ska ta klivet och sig, kanske bli anställd av er eller någon annan?
Ja, bra fråga. Du kan ha läst både ingenjörshållet och även då ekonomihållet. Det spelar ingen större roll. Vi har haft studenter hos oss som har jobbat hos oss från både KTH och Handels, eller Lund för den delen. Så det spelar ingen... Det spelar ingen så. Det de däremot måste ha är det här genuina intresset, att de verkligen vill jobba med det här. Och han som har utbildat sig som ingenjör, han kanske vill syssla lite mer mot techbolagen och så vidare. Utan det är det här genuina intresset vi letar efter. Sen tycker jag, om jag tittar tillbaka till min egen tid, jag läste ju väldigt mycket. Jag läste ekonomi heltid, jag läste mandarin heltid, jag läste konstvetenskap och så vidare. Jag tycker att en bred utbildning, jag var lockad av det här anglosaxiska, att man läst väldigt många olika delar. Och jag tycker att om man har läst ekonomi, så kanske man har läst några andra kurser vid sidan om, eller visar att man är... Vad vi letar efter är ju någon som är i det här intellektuellt intresserad, nyfiken. Ja, men jag läste den boken och jag läste den. Och om de inte har läst några kurser vid sidan om, så har de kanske gjort någonting annat. Ja, men jag har startat ett litet fastighetsbolag vid sidan. Men det ska ju vara... Det behövs det här lilla extra. Henrik, vad vill du lägga till?
Ja, men jag skulle också lägga till att man är en god kamrat. Det är jätteviktigt att man delar med sig av information, för den personen som bara sitter och håller på all information själv blir inte populär i längden. Och Andreas och jag, vi har varit länge i branschen, och det är the good guys som överlever. Bad guys, de åker ut förr eller senare. Så att vara en god kamrat, och sen återigen trycker på det här med intresset för aktier. Jag tycker det ska finnas ett genuint intresse. Det är jätteviktigt för oss.
Ja, och det är också viktigt för den personen som kommer in i den här branschen. För att när du börjar i ett företag då, eller börjar i en bransch, det är ganska svårt att byta. Man kan göra det, men har man väl börjat på ett spår, så är det krävs väldigt mycket att bygga. Och vissa klarar av att göra det bytet. Jag var ju själv i ABB och använde ju då min MBA i London då, som ett sätt att byta. Men det är rätt svårt. Så att när man väl går man in i den här branschen, så är det bäst att man har det här intresset och tycker det är väldigt skoj med aktier. Och både för den som ska anställa dig, men även för personen själv. Och sen är ju finansbranschen, som jag sa, det finns fullt med olika roll. Man kan bli rådgivare, man kan jobba som säljsidan, aktieanalytiker, man kan vara trader och så vidare. Så att branschen är ju full av möjligheter. Så att det är en härlig bransch på det viset. Mm.
Och nästan alla som jobbar, de har en aktieportfölj som de brinner för, som de gillar och så vidare. Så att det är ju jätteviktigt. Mm. Alltså, det spelar ingen roll vem man pratar med. Det är alltid någon som äger lite aktier till höger och vänster. Så där. Mm.
Jättekul. Jätteintressant.
Jätteintressant.
Det låter som ett drömjobb i alla fall, tycker jag.
Ja, det är otroligt roligt.
Så sen, men det är klart, det gäller ju att man har intresset där. Och jag tror att det kommer underlätta också, oavsett vad man har för intresse, att välja jobb utifrån det. För att då kan man också jobba mycket och känna kanske att man inte jobbar så mycket för att det är kul på samma gång.
Att det inte känns som att man går till jobbet liksom, att det bara, man skulle kunna göra det utan lön liksom.
Precis, att det är mer en livsstil så.
Nej, och sen jag kan lägga till också att att vara fondförvaltare, det är ett yrke som man kan komma in i ganska sent i livet också. Så även om man misslyckas de första 15 åren så är det inte slut för det. Utan som 35-åring så kan du väl mycket väl komma in på ett analytikerjobb, eller du kan komma in och bli fondförvaltare någonstans. Så att håll ut, var tålmodig och långsiktig.
Med de orden tänker jag att vi rundar av det här poddavsnittet. Ja. Kort bara dra lite om aktiecase-tävlingen igen. Du sa här, Andreas, att, att vi kanske kan länka själva länken i vår poddbeskrivning, vilket ja. Vi kommer göra. Mm. Så den kommer finnas där. Och då, där kan man hitta all information man behöver för den här tävlingen. Och det kommer finnas på Unga Aktiesparare sociala medier också. Om man, så att man kommer inte missa det. Ja.
Och sen så skulle jag vilja uppmana alla som lyssnar här att gå in på qeli.se/global, alltså qeli.se/global, och gå in och läs om vår fond. För att där brukar Andreas och jag, vi postar blogginlägg varje vecka. Där kan man läsa om hur en fondförvaltare tänker och vad man gör och så vidare. Så att där finns mycket matnyttigt och kul att läsa.
Toppen.
Det är jättebra.
Hörrni, tack så himla mycket för att ni ville komma hit och ställa upp i den här podden. Det har varit väldigt intressant att ha er här. Och jag ser fram emot den här tävlingen.
Mm. Tack så jättemycket.
Tack själva. Tack så mycket.
Och ni lyssnare får inte glömma att mejla in till nantingomaxis@gmail.com. Där kan ni fråga vad som helst och alla tänkbara funderingar där.
Och sen får inte glömma att följa oss på Instagram. Det heter Någonting om aktier. Och inte heller Twitter. Det heter Någonting om aktier.
Precis. Då säger vi så då.
Så säger vi.
Ha det bra.
Ha det bra.
Hej. Hej.